God kväll och välkomna till möte. Vi ska börja med att stilla våra hjärtan i bön. Och sedan ska vi slå upp profeten Jesaja, det sjätte kapitlet. Så om ni vill bläddra medan vi ber så är det fritt fram. Men Jesajas sjätte kapitel. Men Herre, vi ber just nu att du välsignar den här stunden tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Och jag tror inte att någon av oss riktigt vet och förstår vad ditt ord egentligen är. Att vi har förmånen att kunna dela ordet bland oss. Och Jesus, vi tackar dig för att ordet har kraften i Jakobs brev 1 att frälsa våra själar, inte bara att föda oss på nytt, men att rädda oss ur de situationer som vi hamnar i på grund av felaktiga beslut eller på grund av den här världens system. Herre, vi ber att du välsignar Jesus underbart nu de här tankarna i ditt namn. Amen. Jesajas sjätte kapitel och verserna 1-8, eller kanske till och med 9 vi kan läsa. I det år då kung Usia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, och var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de ansiktena, med 2 täckte de sina fötter, och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sade jag: ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, och jag bor mitt ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Men det rörde han vid min mun och sade: men nu detta har rört vid mina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst, och han sade: vem ska jag sända, och vem ska, eller vem vill vara vår budbärare? Då sade jag: här är jag, sänd mig. Han sade: gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men inte begripa. Okej, vi stannar där. Och tänkte på faktiskt de tankarna som Andras delade i söndags lite grann, när han talade om vad som är en avgud. Och vi har ofta de här tankarna eller föreställningen om att en avgud, det är någonting som finns i Indien, många delar av Afrika, tredje världen. Det är någon slags liten staty som man har byggt och så vidare. Men Bibelns definition för en avgud är egentligen inte riktigt det. Det är ett resultat kanske av det. Men faktum är att en avgud formas mycket, mycket snabbare än så. Och han definierade den, om jag inte missminner mig, som att vi liksom fryser vår tanke vid ett tillfälle där vi tycker att så här ska Gud vara. Och jag vet att minst 8 gånger så står det i Jeremia att de vandrade efter sina egna hjärtans fantasier. Och där är avguden. Att vi säger att vi är kristna. Vi säger att vi tillber den levande guden. Men i våra hjärtan, så vår bild av Gud är inte den bilden som Bibeln har av honom. Och inte den bilden som den helige ande försöker att visa oss av honom. Utan det är vår egen bild. Och det är också en avgud. Och jag kan gå i kyrkan. Jag kan till och med läsa min bibel. Men jag har en föreställning om Gud som jag så att säga har bestämt mig för. Och det blir en avgud. Denna föreställning är viktigare än den levande guden. Och jag tänkte lite grann på innan vi börjar att göra fel, alltså leva en livsstil som inte är förenlig med Bibelns budskap, så har vi sett under årens lopp att vi förändrar alltid läran först. Om det är någonting som jag inte riktigt gillar i Bibeln, så måste jag på något sätt rättfärdiggöra. Och det här är väldigt intressant, för att även ofrälsta människor, även hårdnackade ateister, när man tittar på människor, det här att man alltid rättfärdiggör någonting. Men om det inte finns någon gud, om inte Bibeln är sann, varför måste jag rättfärdiggöra det? Det finns ju ingen moral. Vad är det jag försöker rättfärdiggöra? Jo, därför att Gud finns i alla människors hjärtan. Gud finns på något sätt hos människor. Och vad som är rätt och riktigt är uppenbart hos alla. Och det finns en konflikt, det finns en strid. Men titta på det många gånger. Att människor rättfärdiggör alltid det här. Att, jo, jag kan göra det här och det. Därför att. Men vi gör ofta samma sak som kristna. Vi rättfärdiggör vissa saker. Jag vill göra någonting. Så jag ändrar min lära lite grann. Och på det sättet så kommer jag undan. Och tänker mycket på hur vi får allt mer svårt att kommunicera. Vi tycker att vi är väldigt kommunikativa med alla moderna hjälpmedel såsom mobiltelefoner och datorer och annat liksom, och vi har mycket kontakt på ett visst sätt med människor. Men ändå så ser man att kommunikation, faktum är att en väldigt liten del, och jag har inga färska procentsiffror här att ge er, men man säger att en väldigt liten del egentligen av kommunikation är ord. Det är så mycket mer som har med kommunikation att göra. Men faktum är att vi pratar mycket ofta. Men om vi begrundar våra liv lite grann, om vi rannsakar oss själva och så tänker vi liksom på hur mycket av det jag säger under en dag är bra, gudfruktigt, uppbyggligt. Det är väldigt olika för olika personer, men därför kan vi bara tala för oss själva. Men det är väldigt mycket onödigt som går ut. Jag säger inte att man inte kan kommentera vädret eller att man kan liksom göra något. Det är inte det. Det är inte överandlighet vi pratar om. Men det är så väldigt mycket onödigt som vi säger och kommunicerar. Och i predikaren 5 och vers 2 så står det att låt era ord vara få. Och humanisterna, de säger alltid att vi måste studera människan och hennes beteende. Så att vi kan förstå vilka vi är. Det var som när två beteendevetare träffade varandra. Och den ena säger till den andra att ja, du verkar må bra. Hur mår jag? vi analyserar, liksom, vi vet så mycket om olika beteenden. Så att man vänder på det. Och, men jag tänkte på liksom hur humanisterna... Man säger att vi måste studera människan, vi måste förstå, gå till botten med oss själva och se genom vårt beteende vilka vi verkligen är. Men Bibeln säger ingenting om det. Bibeln säger aldrig att vi ska liksom söka vår identitet i det som vi är i oss själva. När Mose träffade Gud i den brinnande busken så frågar han, vem är jag? Och Gud ger honom inget svar annat än att jag är, vilket är Guds namn. Så svaret på Mose identitetsproblem, det var egentligen att lära känna Gud. Och det är också vår lösning att studera ordet. Gud säger att studera mitt ord, lär känna vem jag är, upptäck vem jag, hur jag har uppenbarat mig i denna bok. Därför att ju mer du lär känna mig, ju mer förstår du vem du är och vem jag har gjort dig till att vara, den nya skapelse som du är. Och förr i tiden så talade man om teologin som vetenskapens drottning. Man ansåg att vetenskap skulle förhärliga Gud. Man ansåg att teologin var inte bara ett komplement, men snarare en grund för studier av allt annat. Idag har man helt och hållet gjort sig av med teologin, eller teologin finns, men den är så humanistiskt betonad i många sammanhang att den är liksom placerad i ett separat en separat kategori. Okej, vi sysslar med verkligheten här som vi talade om tidigare, och sedan så har vi då liksom teologin har blivit förpassad till filosofins värld, kan man säga. En teoretisk värld, en personlig värld. Och på många sidospår här den här kvällen. Men tänkte bara på hur Gud har gett oss möjlighet att kommunicera hans nådesfulla karaktär. Gud har gett oss möjligheten att kommunicera sin nådesfulla karaktär. Det är det Gud vill. Det är det Gud vill. Och jag tänkte bara på hur Jesaja hade en uppenbarelse om Guds karaktär. Och det är många gånger liksom vi träffar människor och vi ser att de är inte så hungriga, de är inte så entusiastiska när det gäller Guds ord kanske, och vi försöker att släpa dem hit och släpa dem dit och det ena med det andra, och det verkar liksom inte riktigt bli bra, och kanske man får med dem, kanske de gör någonting för att behaga en och så vidare, men man märker att det finns inte det. Men om en människa har en personlig uppenbarelse av Gud som Jesaja har, ja, då förändras allting. Och jag hör ofta människor säga så här. Jag hörde det alldeles nyligen. Jag skulle tro, precis som dig, om bara Gud kunde visa sig. Men faktum är att det inte är sant. Därför att det fanns en person i Bibeln som faktiskt, vi läser om i Lukas 16, den rike mannen som faktiskt var i helvetet. Och han sa, låt skicka tillbaks några från de döda till mina bröder. För att om de får besök från de döda, så att säga, då kommer de att tro. Men svaret de får av Abraham är faktiskt att om de inte trodde Mose och profeterna, vilket är ett samlingsnamn för skriften, då kommer de heller inte tro om någon kommer tillbaka från de döda. Väldigt intressant. Att det är inte det skon klämmer. Problemet är inte att Gud skulle behöva uppenbara sig på det sättet. Skulle han göra det, så skulle människor ändå inte tro på honom på rätt sätt. Man skulle givetvis erkänna hans existens. Men det är inte att tro på honom i bemärkelsen att ha en frälsande tro. Och det är intressant att se hur det är i ordet som Gud uppenbarar sig. Det var inte bara så att Jesaja var ute och gick en dag och helt plötsligt så uppenbarade sig Gud för honom. Utan han var en man som sökte skriften. Paulus hade en väldigt radikal omvändelse i Apostlagärningarna 9. Men det var inte bara det att han helt plötsligt gick där och boom, där uppenbarade sig Gud för honom. Därför att han hade också sökt skriften. Han var en farisé. Han läste skriften dagligen. Och det är liksom, när vi söker Gud, så kommer också han att ära vårt gensvar till hans uppenbarelse av sig själv. Den allmänna uppenbarelsen för de som inte har någonting mera, men också den mera specifika uppenbarelsen, Bibeln, för de som har den. Och Ordspråksboken 1:7 säger att Guds fruktan är början till vishet. Och i Kolosserbrevet 3:16 står det att låt Guds ord bo ibland er rikligen. Och det är intressant hur det står i skriften att Guds ord återvänder aldrig tomt. Det åstadkommer alltid det som det är utsänt att göra. Och jag tänkte alltid på den här versen som att om vi sår Guds ord i ett sammanhang så kommer vi absolut att se att personen i fråga kommer till tro eller börjar att vandra med Gud och så vidare. Och det är givetvis det vi önskar och hoppas. Men faktum är att ordet som är ett tveeggat svärd, står det i Hebreerbrevet 4:12. Tveeggat svärd. Det verkar i båda riktningarna. Det förhärdar också människor. Inte nu att vi ska inte så ordet in i en situation, för det kanske innebär att de här människorna förhärdar sig ännu mer. Låt så vara. Men poängen är att Guds ord är aldrig, eller en människa kan aldrig förhålla sig neutral till det. Det är det som är grejen. Och det märker man också i själavinningssammanhang. Att om vi pratar om någon filosof eller en religiös ledare av något slag, så kan människor vara liksom väldigt öppna och toleranta. Men när du nämner namnet Jesus eller du citerar en bibelvers, på en gång så blir det liksom så här på något sätt skarp stämning, eller ska jag säga, i atmosfären. Därför att någonting har vidrört. Det är Guds levande ord. Och människor måste ta ställning till det. På vilket sätt? Kan vara att jag förhärdar.